Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight of the save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, ni är varmt välkomna till Viaplay Hockey Podcast avsnitt nummer 310. Är det som vi startar upp i detta nu och kommer ta en liten rundresa runt det viktigaste som sker där ute. Guldjubel från Kronoberg, Växjö givetvis. Rögles framtid. Vad hände egentligen i Brynäs med svensk ishockey? Det är något som vi kommer sammanfatta och komma med åsikter här också. Så blir det en liten inblick mot det kommande, det stundande slutspelet i Stanley Cup också, som vi startar upp på lördag och som vi längtar efter det. Exakt hur mycket längtar du, Erik?
Skala 1-100 så är det 99. Aha. Man vet att sista natten innan, då kommer det upp till 100 ungefär, som man var liten och längtade efter julklapparna. Men sen är gräsklippan är servad här nere också i Ängelholm, så att jag ska ut och köra runt med den också. Det längtar jag en tia.
Köra runt? Är det en sån man sitter och kör runt på? Alltså?
Ja, han är bra. Ja. Det är det ju inte. Rickard Wallin och direktören, de har ju såna. Men jag har med en sån här som jag trycker runt. Men det är inte en handjagare. Det är med motor, men jag måste knuffa den själv så att jag får lite motion. Du vet, Fit and Free at 50, det är det nya för mig.
Jaha, och det betyder?
Varje dag 50 minuters aktivitet i någon form. Och ni som har lärt känna mig nu under 7 år vet ju att jag är ganska omåttlig när jag kommer på någonting. Men äntligen har jag kommit på någonting enkelt. Alltså 50 minuter per dag, någon aktivitet, promenera, jogga, paddel, golf, kör gräsklippar. Alltså det är ju inte så svårt kan man tycka, men nu har jag kört i 6 dagar och det går bra hittills.
Räknas podden som lite motion också?
Nej, det var lite hjärngympa och terapi.
Ja, det var. Södergren, du är ju över det där 50-strecket. Håller du på med det som Erik säger?
Ja, i vissa dagar. Sen är det vissa dagar som det inte lämpar sig, va? Alltså, visst, du kan ju hålla på och jufsa in det med lite sådana här spanderback-grejer och det. Men nej, jag försöker nog ta det som det kommer. Liksom. Finns det bra läge? Ja, då går jag ut och går. Jag har liksom ingen sån här fast schema. Det passar inte riktigt mig. Jag är en känslomänniska av rang.
Eller hur? Jag blev lite nyfiken när Erik var inne på det här med åkgräsklippare. Jag har ju en liten dröm om att äga en sådan, men jag är långt ifrån det. Men har du en sådan, direktör?
Nej. Vad ska jag ha? Alltså, jag har 40 meter takterrass här med utsikt till Oslo. Jag behöver ingen gräsklippare på den. Det är möjligt att jag ska behöva någon snickare som kommer att slå in några spikar. Handyman då? Någon av er tre killar som är så duktiga med hantverket. Ja, vi kommer förbi här och ta med lite trallskruv eller något liknande, så kan vi justera upp den här terrassen. Så att,
ja, det har jag.
Här behövs inga gräsklippare längre.
Ja, jag tänkte om du hade haft på landet tidigare.
Men ja, det har jag. Ja. För sig, men det var ju inte på den tiden.
Ja. Nej, härligt. Men du, vi går vidare och klipper väl till och sammanfattar det här guldjublet som var i Växjö då. Växjö Lakers tog sitt tredje SM-guld. Vad säger du om det när du såg den där bucklan lyftas av Josefsson till taket där i Vida Arena, Håkan?
lite väl enkelt tyckte jag de vann. Alltså matcherna i sig var ju väldigt intensiva, väldigt bra matcher, väldigt speciella på det sättet att jag tycker Växjö, som vi pratade om i ett avsnitt tidigare här, hade sitt lilla akademiska spel, som jag kallade det då, med back och så uppspel i mitten och väldigt konsekventa, och framförallt tycker jag att de hade en vad man kallar det, de hade ett försvar som spelade bättre än vad forwards gjorde. De försvarade sig bättre än vad de kanske var offensivt skickliga, men det var ju också grunden för att de vann. Så att den sidan som kanske inte var så uppmärksammad innan tycker jag ändå visade sig vara den de vann tack vare. Och så hade de den där ungdomslinen, va, som dök upp med Karlström, Sylvegård och Holmberg, som var ju alldeles lysande. På det sättet som egentligen är väldigt generellt när man vinner, att det dyker alltid upp något nytt namn som blir hjälte. Och sen Rögle tycker jag var kanske lite... Alla deras unga spelare gjorde ju faktiskt, sjönk väl liksom en klass jämfört med det fantastiska spelet de hade under seriespelet. Då. Framförallt första linjen då, skulle man väl säga. De ledde ju väldigt mycket på Jellinas och Sider, och det funkade inte riktigt till slut, som sagt. Så att det kändes väl som att det var tämligen rättvist, men det gick lite enklare än vad jag trodde. Minst 6 matcher hade jag trott att det där skulle ta.
Erik, i dina hockeyögon, varför är Växjö Lakers bäst i Sverige?
Ja, de spelar ju otroligt smart utifrån sitt material. Jag fick vibbar, nu har de vunnit 15, 18, 21. Och jag satt och tittade på den här finalen och såg ut skadeskjutet Rögle. Alltså, tyvärr så hade de ju behövt att spelarna hade varit friska. Framförallt de bästa, med Everberg, Sar. Framförallt då i toppkedjan. Men även, de fick för mycket skador på viktiga spelare. Och de spelade ju ändå till slut, men väldigt hämmade. Och då blev de blev ju ett ganska lätt byte för Hallams smarta strategi. Och när vi vann guld, jag och Wallin tillsammans, 09 och 11, då hade vi något vi kallar för 80-20. Det var ett system där vi gick aldrig fram och forecheckade och så. Och det skulle vara 80% säkerhet att vi skulle vinna pucken. Och det praktiserade ju Växjö med bravur, att de gick väldigt sällan bort sig, som Håkan sa, de otroligt stabila i försvarsspelet. De hjälpte Erik Källgren som kom in, coachad av gamla Rögle-målvakten Andreas Andersson, spelar ju otroligt bra efter Viktor Fast skada där mitt i slutspelet. Så att de hade det absolut bästa integrerade försvarsspelet, och så hade de här spetsarna då med Håkans gamla Djurgårdskompis son då, Pontus Holmberg, som vann Stefan Liv Memorial Trophy som mest värdefulla spelare i slutspelet. Välförtjänt. 14 poäng gjorde han i det här slutspelet, och vann ju poängligan där. Så väldigt imponerande. Jag pratade med Sam Hallam inför, han skulle vara expert där på en grannkanal till oss några timmar, det är något år sedan. Och jag frågade, är du inte sugen på att åka till Schweiz eller NHL? Ja, men först, jag trivs så bra för jag kan vara med och påverka så mycket här i Växjö tillsammans med Everson. Sen byter de ju ut lite assisterande som kommer och går. Men Sam och Everson styr ju skutan på ett otroligt bra sätt. Men jag kan tänka mig nu att Hallam börjar blicka ner mot Schweiz, där ju Efaut Zug vann mästerskapet. Grattis med Dan Tangnäs vid rodret.
Ja, där sydde du in halva hockey-Europa, Erik. Det är helt underbart.
Förlåt.
Vi ska komma in mer på Sam Hallam också, givetvis. Men vi stannar lite vid den här succékedjan. Får man döpa inte det, Håkan, det här med Karlström och Holmberg och Sylvegård? För visst är det ofta så att det är de här otippade spelarna. Nu är ju landslagsspelaren då, en sån som Holmberg har vi ju sett där. Men ändå att det kommer fram några andra. Nu var det inte Rosén och Gynge, de var inte dåliga. Men det var ändå de här som överglänste de stora stjärnorna. Varför blir det ofta så?
De var i alla fall tungan på vågen på ett eller annat sätt. För att jag tror nog att det är så nu för tiden, och det vet ju vi som är i den här branschen, att du använder ju video, du scoutar, du förbereder och du tar nästan, alltså du har både livrem och hängslen och något annat också, va, för att försöka något, försöka förstå och inse hur du ska besegra motståndarna. Och då blir det ju ofta så att du koncentrerar dig på de två första formationerna med etablerade spelare, för de har du störst kunskap om. Du har också störst material kanske att gå igenom vad man ska göra för att försöka ta bort dem ur spelet. Och då blir det ju faktiskt något form av vakuum runt tredje och fjärde kedjorna. Och vi pratar ju ofta om det i våra program nu för tiden, att vi säger alltid det här secondary scoring, vad som tyder på att man ska ha andra formation som kör. Men det börjar ju faktiskt bli med, och nu kan jag inte böjningen på det där, men third line scoring, alltså tredje vågen av offensiva spelare som är de som kommer fram och avgör. För att i kraft av att folk har powerplay specialister, boxplay specialister, två kedjor, första kedjor, så alltså, någonstans finns det alltid ett litet hål där det inte är fullständig koncentration eller förberedelse. Och det är ofta just i tredje eller kanske inom kort också i fjärde formationerna. Så att det är väldigt ofta, det är faktiskt det som är tunga på vågen.
Exakt, får jag bara komma in där Håkan och bekräfta att 9 och 11 som jag och Rickard Wallin var med, då var Peter Nordström, Jörgen Jönsson, Per Åslund secondary scoring i Färjestad när Wallin spelade i första kedjan då. Och 11, ja då var det Bastiansen och Holtet, och mest värdefulla spelare blev Bastiansen till slut. Så att när de första två kedjorna tar ut varann ganska mycket, då är det ju den här bredden och djupet som avgör till slut. Och där var Växjö betydligt bättre.
Men det djupet, vad fanns det i Rögle då, som ändå gör en fin säsong? Erik tar sig till final då, men inte riktigt fick ut det där maximala när det gällde som mest. Hur tänker du kring deras bredd?
Ja, nej, men de hade ju bra bredd med Adam Edström till exempel då, som tyvärr fick utgå också med skada. Så att de hade ju det under serien, men du har ju inte råd att få så mycket tunga skador som de får. Och sen är det också en mental aspekt som jag måste ta med, att det är lätt hänt att man blir 1% lite nöjd att man har tagit sig till final. Och då blir du uppäten av en motståndare som bara har siktet på guld. Så även om Chris och Cam Abbott pratar om 4 more wins och att vi är långt ifrån färdiga, det är sista toppetappen kvar, så är det ändå, ja men det är, spelarna är ju människor, och blir man lite förnöjd, säg 1-2%, då blir du uppäten. Och jag tror att Rögle, jag skrev det på Twitter också, gratulerar Växjö, och så sa att nästa final Rögle är i, då har de bättre chans att vinna. Jag vet att Växjö vann direkt 2015, och då hade de gått på näsbränna mot oss i Färjestad i semifinalen året innan, där Sam Hallam och laget var extremt besvikna. För de hade en liten nöjdhet att de hade tagit sig så långt till semifinal. Men där slog vi ut dem då i en hård batalj. Men året efter, då var det bara guld som gällde. Så den lilla mentala procenten var också till Växjös fördel, tycker jag.
Ja, för man kommer ju ofta in det, och som journalist ställer man ju den frågan då. Ja, men i ett slutspel, det handlar om att lära sig vinna. Håkan, hur kände du under din karriär just med den där saken?
Ja, jag tänkte säga, det tar ju lite tid att tänka tillbaka så lång tid. Alltså, du får vänta på svaret. Nej, alltså det är ju självklart, alltså. Du måste ju tänka på att det är det fantastiska ordet process långt tidigare som på något sätt lägger grunden för att man vinner. Och ofta så ska det ju vara det att du tar de här trappstegen gång för gång för gång för att komma och bli lite bättre varje gång. Och då är det ju erfarenhet, träning, kunskap. Alltså det är en massa olika kriterier som ska läggas in i den där trappstegen för att du ska vara klar för att vinna, va? Men det är klart, den där hungern som du får inför den första möjligheten att vinna, den går ju liksom aldrig att återskapa. Efter att ha vunnit en så blir det ju bara någon form av belastning och en befrielse när du väl lyckas göra det igen. Så att det är ju det som alltid är det utmaningen för en mästare eller någon som slår ett rekord eller liknande, va? Att ha satt den här målsättningen så mycket högre än dit du når. Alltså man säger att man ska sikta på månen, va, så kommer i alla fall till trädtopparna och liknande saker. För att målsättningar måste ju i princip nästan vara ouppnåeliga, för att den dagen du märker att någon har satt ett mål, nått det, då kommer det som vi pratar om nu. Då blir det liksom vakuum. Vad ska jag göra nu då? Jag har gjort det jag har förutsatt med.
Exakt.
Och då blir belastningen liksom, orka upprepa det. Så att Det blir ändå på något vänster sätt. Det känns bara som en befrielse att vinna mästerskapet efter det första.
Ja, du verkar hålla med dig, Erik. Och det gör ju det här som Växjö har byggt upp nu, ska vi inte kalla det för dynasti kanske, men näst intill.
Ja, det är dynasti.
Det är alltså 3 guld på 6 säsonger. Och då är det ju firma Evertsson, och det är Hallam, och så har du assisterande också, hjälpt mig, Fredrik Hellgren.
Hellgren,
ja, precis. som jag har varit där länge. Och grattis till Termell också, som har kommit in och hjälpt till. Men de här tre herrarna har ju verkligen gjort det där och verkar hitta en motivation gång på gång på gång. Hur ser du på den, Erik?
Ja, men ursäkta att jag bryter in där, men det är ju därför det är så viktigt att föra in liksom lite nya krydder i kakan, för att få en annan smak, för att få en annan bild i. Alltså vi pratar ju alltid om att sådana här små detaljer som att flytta spelare i ett omklädningsrum kan göra att du får liksom en nytänning på äldre spelare och du får en utveckling på unga spelare. Så att det finns många sådana tricks i en coaches och en sportchefs framförallt verktygskassa, för att antingen så hämtar du någon ny spelare som förändrar strukturen i omklädningsrummet, spelet i omklädningsrummet, eller så hämtar du in en assisterande tränare som gör det. Så att du måste ju vara liksom lite hantverksmässigt när det handlar om just att motivera spelare och få dem att hitta den här inre glöden. Sen ska vi inte glömma det heller, att det finns alltid ett antal spelare som tycker att det är bara roligare och roligare och roligare att vinna när man väl har vunnit en gång. Och där är ju oftast, där kan du se en tråd i en verksamhet på de klubbar som har vunnit ofta och mycket.
Ja. Exakt, och så kan du ta in spelare som Rickard Gynge då, ursäkta, som inte hade vunnit men som bidrar väldigt mycket med sin playmaking och alltså hur han kan göra mål. Och då är han supersugen på att vinna. Så då har man lagt till en ingrediens som behövs. Och sen så vill jag inte att du glömmer bort heller Andreas Andersson, Niklas. Det är så lätt att man pratar om en ledarstab. Men det Andreas har gjort också där, varit där i 6 år nu. Och gör den här stabiliteten i försvarsmålvaktsspelet. Det samarbetet är oerhört viktigt. Och sen då Hellgren som är väldigt smart. Men bakom Sam Hallam. Ursäkta, det är tidigt på morgonen här i Ängelholm. Men det jag också vill belysa här, som Håkan sa, alltså Nils van den Poel som slog rekordet där på hejad av Thomas Gustafsson då i Viaplay, skridskåkan på 10 000. Jag läste en intervju med honom och sa att hans mål nu är att han måste sätta världsrekord med 10 sekunder på OS för att vinna. Det är det han har satt upp, det målet. Ska du bestiga Mount Everest, då måste du ha som mål att ta dig upp och ta dig hela vägen ner. Sätter du målet att bara ta det upp, då dör du ofta på vägen ner. Så att det är väldigt intressant. Men för Sam och hela det här gänget i Växjö, vi måste ta in alla sponsorer också som gör det möjligt att ta in de här stjärnspelarna på SHL-nivå. Så de har ju ett väldigt imponerande. Jag såg någon sån här gammalt reportage från Växjö som alltså, de var långt ner i seriesystemet i slutet av 90-talet. Ja. Och sen har de gjort den här snabba resan. Och jag vill gratulera dina föräldrar också. Med Anita och Leif Hulken i spetsen som ju höll på Växjö. Har jag fattat det rätt, Niklas?
Ja, nej, men det är klart. Växjö är ju, sen har det ju bytt namn flera gånger med Växjö. Det var ju Öster från början. Där spelade ju till och med pappa en gång i tiden med Tommy Svensson som ju blev förbundskapten i fotboll. Så är det med, alltså det finns ju en lång tradition, men för egen del då, som är uppvuxen runt Växjö, så har ju inte Växjö varit det där laget, utan man höll ju på Troja, man höll på HV eller Tingsryd och Alvesta SK som var mitt lag, så de har ju brottats mot det där också, att ja men det är bara plast, det är väl många som säger om Växjö. Nu är de ju bäst, så man får väl se det på det hållet också. Jag vet inte hur du tänker kring just det scenariot, Håkan, just att Växjö har tagit över den där berömda taktpinnen i svensk hockey.
Ja, det är ju fantastiskt kul tycker jag på det viset att de har byggt en solid organisation. Och ni refererade ut när de gick upp på det. Vi var ju faktiskt med då, för vi sände ju på den tiden. Så att vi har ju sett den här lilla utvecklingen. Och då var de i den där lilla träningshallen, eller vad den kallas nu för tiden, va? Som då var gammal och sliten och lite alls. Men alltså Växjö som stad har ju satsat enormt på arenor och verksamhet och idrott. Så att Det finns ju liksom en grundbas även i det parallellen som gör att det har blivit framgångsrikt. Va? Och sen ska man ska inte hymla så mycket. De har ett lag som kostar pengar. Det är ett dyrt lag ska jag säga, som mycket av den debaclet de hade i fjol. Så la man in och satsade rätt rejält och köpte hem det man tyckte var viktigt. Och det är som sagt varken Rögle eller Växjö är några som snålar med lönerna, va? Så att Det blir ju så. Du får, kvalitet kostar pengar och du får vad du betalar för. Och de här har betalat bra till spelare som är bra och som levererar. Så att bägge föreningarna har satsat och fått utfall på de investeringarna.
Mm. Och jag skickat ett jättestort grattis också till matrisarna där i Växjö. För att jag fick höra av Andreas Andersson att de lyssnar på podcasten. Så grymt jobb till alla i staben bakom. Materialarna vet vi, de är ju spindlarna i nätet, de är ju så viktiga. Robert Lygdbäck också som är fystränare som har varit där i många år. Alltså de som inte syns när det firas där ute på isen och pratar så mycket om. Men utan deras jobb så hade det ju aldrig blivit något guld.
Nej, så är det. Det är ju en jätteorganisation där Anders Öhman är en stor pjäs då som har legat bakom den här. Och ekonomiska satsningen också för Växjö såklart. Som Sam Hallam ändå då personifierar på något vis. Och det är inte ofta ett SM-guld faller så mycket mot en coach som du har gjort här mot Sam Hallam nu. Det är ju han som får ta emot mycket och det tycker jag är lite häftigt också. Spelarna har gjort det bra. Vi har pratat om Holmberg och målvakt Kjellgren, Karlströms Hylvegård, fast säsong, Gynge, Folin och alla de här. Det går ju att lyfta hur många stenar som helst. Erik Josefsson då, trotjänaren.
Joel Persson.
Men det är inte ofta, Erik, man kommer in på att det är en coach som får så här mycket beröm som Sam Hallam har fått efter det här guldet. Hur tänker du kring det?
Ja, men det är den här kontinuiteten att Sam... Ja, men han var där i Bikarlskoga och gjorde ett gediget jobb där. Och sen så kom över till Växjö och arbetat under snart ett decennium är det va, i den här klubben. Och gjort det på ett så imponerande sätt där han är så lugn och akademisk som Håkan sa i media. För sig väldigt väl där och kan med få ord berätta mycket, likt Rickard Wallin. Men samtidigt så är han otroligt het i omklädningsrummet ibland. Och det ser ju inte vi tv-tittare på det sättet. Men man har det här patoset, passionen. Och han har drivet att fortsätta vilja vinna. Och framförallt vara en bra arbetsledare. Så att han får med sig staben. Så att alla som är runt honom och jobbar som vi har berömt nu i inledningen av den här podcasten. Får bidra med sina spetskvaliteter. Och det är ju en extremt viktig uppgift som huvudtränare idag när staberna är så stora med så många specialister att i det här fallet Sam Hallam har gjort det på det sättet. Och jag vill bara påminna om att när laget var sämre, när inte Joel Persson eller Rosén fanns med, då hjälpte inte ens Sams smarta strategi. Utan du måste ju också ha pjäserna, du måste ha riktigt vassa spelare för att gå hela vägen och vinna guld. Men hatten av för Sam som jag gärna vill se borta i NHL inom något år. Alltså få se hur det skulle gå med den typen av ledarskap. Åka över till världens bästa hockeyliga också. Men jag tror det blir ett litet pitstopp i Schweiz innan dess.
Du läser mina tankar, Erik. Det var nämligen nästa fråga. Där vi skickar väl den till Södringen då. Sam Hallam, NHL? Frågetecken.
Ja, det är något stort frågetecken. Vi måste ju se lite succession i alla fall i det hela. Så att säga. Nu har du klarat att besegra hemmamarknaden. Va? Nu måste du ut internationellt. Om det är på klubb eller på landslagsnivå. Det är liksom den vägen. Den får vi se tiden an. Va? Vi har även Grönborg som ligger långt före i kön. Då, för han har gjort de andra två stegen. Dels besegra den internationella marknaden med landslaget. Och sen så också nu med sina framgångar i Schweiz. Kanske inte i och med att det inte räckte ända fram nu. Men likväl så har han då med utveckling av spelare och kunskapen om Nordamerika så ligger han rätt långt före Hallam. Så att om, och det här är ett stort om, vi överhuvudtaget får någon svensk coach igen. Och eller så tror jag nog Grönborg ligger före Hallam. Men Sam är definitivt mogen större uppgifter och du kan ju börja titta på det också med sådana arbetsuppgifter. Och nu kanske vi kommer in i en liten sån här, vad ska vi kalla det då? Litet vägskäl. Förr i världen så var det rätt så tydligt att svenska coacher, de hade målsättningen att få tagit landslag förr eller senare för att det var så att säga toppen på isberget och grädden på kakan eller vad man allt säger. Men där är vi ju inte längre på samma sätt som spelarna inte är där längre. Alltså Tre Kronor är aldrig slutmålet och det största målet. Utan det är ju NHL va? Eller en framgångsrik ekonomisk karriär ute med titlar och tjockt lönekonto. Så att, det är lite oroväckande för svensk ishock också att vi tappar så väldigt mycket tränare utomlands. Bra kvalitet, bra människor. Sådana som egentligen skulle ha satt standarden för hur nästa generation av tränare skulle vara. Men Som det är ju världen nu så att säga. Den är ju mer internationellt på alla yrken. Man prövar sina vingar utomlands. Man får andra impulser och lär sig utomlands också. Och sen kommer man tillbaka förhoppningsvis och bidrar lite på annat sätt.
Ja, men varför måste det vara så, Erik? Varför, om han har lyckats och visat att han är en skicklig coach och byggt upp en dynasti här, coachat hem 3 guld. Varför måste man gå i en viss ordning innan man kan bli NHL-coach? Spelare kan komma och gå hur som helst. Vi har hur mycket svenska spelare som helst i NHL. Varför skulle inte en tränare kunna fixa det?
Ja, egentligen så tycker jag absolut inte att man behöver göra det. Det gäller ju att man har någon där borta som vågar bryta det här, om vi ska kalla det för nästan ett stigma, att det verkar ju vara något att de är rädda. Och Grönborg har ju varit jättenära, som ni är inne på, varit på flera intervjuer där borta också, men inte fått jobbet ännu. Men det ska ju vara någon framåtsträvande, smart GM där borta som har bra koll på vilken typ av ledarskap han vill ha och som uppskattar det som Sam Hallam står för, och ta in honom i en stab. Men som vi har pratat om förut, så kommer du nog hur som helst ändå börja med att du får börja vara assisterande där borta. Att du får komma in och lära dig hur allting går till under 1-2 år innan du är beredd att ta över. Men man kan väl säga att det börjar pocka på rejält nu. Det finns ju så många duktiga ledare med Grönborg, Rönnberg, Hallam, Tangnäs då, han är norsk jag vet, men lite halvsvensk kan man ju säga. Alltså det finns väldigt många duktiga tränare i Europa som jag skulle vilja se chansen. Nu fick ju Kryger chansen återigen, det blev ju inte bra med Buffalo, men han känns ju, han är ju annorlunda än om man tittar på en sån som Sam Hallam som är taktiskt ju geni, och det kändes ju inte som att Kryger var.
Hur skulle det låta, Erik, om Sam Hallam tog över i Buffalo? Hur skulle de nordamerikanska kommentatorerna uttala det, tror du?
Sam Hallam wins again. It's a streak. It's 10 straight win for Hallam.
Ah, magiskt. Det måste bli verklighet. Ja. Ett namn som de kan uttala där borta, det är Rickard Wallin. Han är med oss den här dagen. Också det vi är glada för. Expert Wallin som ska få tycka till lite också kring SM-finalen. Hur var den, Rickard? Och välkommen till podcast nummer 310.
Tack så mycket. Det var en väldigt fin presentation jag fick som hoppar in på ett bananskal mitt i podden här. Men jag vill jättegärna vara med och tycka till lite grann om SM-finalen med det perspektivet att jag tycker att det var två väldigt, väldigt bra lag som möttes. Jag tyckte att det var två välcoachade lag som möttes. Men jag tycker inte att man fick den där känslan av att förstå hur pass bra nivån var i spelet. Jag tycker kanske att man avfärdar Växjös prestation lite väl enkelt på det sättet de tog sig an Rögle. Genialiteten i Växjös spel är, tycker jag, att man spelar ett väldigt bra passningsspel. Man är väldigt disciplinerade, men man kryddar det också med att kunna utnyttja olika styrkor i kedjorna och i sitt spelsystem. Med just ett fint passningsspel med Joel Persson bakifrån, Robert Rosén som spindeln i näten, med de här ungdomliga, entusiastiska spelarna med Pontus Holmberg i spetsen. Alltså det är ett sånt välbyggt lag så att det nästan blir tråkigt att se på. Jag tycker att ibland så har vi som bedömer och tycker och tänker om svensk hockey gått lite bet på det här med att en spelare bara eller ett lag bara är underhållande när man gör prestationer som är alltså individuellt skickliga. Det har ju gått mer och mer åt det hållet att man ska åka puck i svensk hockey. Och det är någonting som jag tycker att Växjö har gjort väldigt bra. Jag tycker att Växjö har ett extremt bra lagspel där man spelar pucken smart till varandra och utnyttjar varandras styrkor. Och där tycker jag i det här pressspelet som har varit de senaste åren från egentligen Skellefteå och Frölunda, de gjorde det väldigt bra, men de hade också väldigt bra passningsspel och de hade också väldigt bra lag för det. Så precis som killarna har sagt när de pratar om SM-finalen, så är det de två bästa lagen, de två starkaste lagen. Men när de möts också på den yttersta nivån här så ställs det ju krav på något annat. Och just det här att kunna hantera det fysiska spelet, att ta en smäll för att få fram en passning. Det tycker inte jag riktigt har kommit fram till hur mycket man får offra för att bli framgångsrik och kanske inte sticka ut hela tiden utan göra de små sakerna på ett bra sätt. Det gjorde Växjö otroligt bra. Men det är kanske svårt att få fram det till allmänheten hur pass bra det har varit. Så jag lyfter på hatten för Hallams lagbygge också. Men styrkan med det är att han har delegerat ut och gett folk förtroende långt ut i ut i laget och ut i ledarstaben. Så nej, det var häftigt att se, och där tycker jag att Rögle gick verkligen i fällan, att de tog det hela vägen men inte riktigt räckte till när det kom till kritan. Och det var detaljerna för mig, både på isen och utanför isen, där man la fokus på extremt mycket fel saker i Rögle, medan Växjö, de bara tuffade på. Och då åker man hem med en guldmedalj, och som Södergren sa när vi pratade om det innan, det syns inte på medaljen hur man har spelat, bara att den är guldfärgad.
Ja, men visst är det så. Mycket bra sammanfattat och intressanta synpunkter där kring det som hände på isen. Vi måste ju bara, när vi har det på tråden också, Rickard, ta det som hänt utanför isen med en sån anrik, på tal om att kunna vinna förening som Brynäs, och sakerna som utspelar sig då med två spelare, en häktad och en anhållen då, misstänkta för våldtäkt. Hur ser du på allt som händer i Hockeysverige med fokus Gävle?
Ja, nu är det ju lätt att sitta här och bara kasta sten på Brynäs, att det här är ett specifikt Brynäs-problem, och det är det till viss del, för att det är någonting som inte stämmer i den föreningen. Det är en ledarskapsfråga, allt från toppen rakt ner, och det är oerhört olyckligt att inte bara en spelare sitter anhållen, utan två. Det är ju liksom, det är unheard of. Det är någonting som man måste reagera nu från svensk hockey. Jag tycker att SHL här behöver nu kliva in, ta sitt ansvar, börja jobba lite grann mer med de här samhällsfrågorna, och kanske hur man ska vara mot varandra. Vad krävs det av mig som idol, och vad kan jag bidra med för gott till samhället i övrigt? Jag tror att det är en central fråga också. Man ska inte bara lägga det på klubbarna. SHL är ett så pass stort företag som är styrt av medlemsklubbarna i grund och botten. Men jag tycker att just det här välgörenhetsarbetet är otroligt eftersatt i svensk idrott och i svensk hockey. Där finns det en enorm förbättringspotential också. Jag vet att Brynäs har gjort ett stort jobb och slagit sig väldigt mycket för bröstet för det utåt. Men jag tycker inte att det är där man ska börja, att man ska berätta vad man ska göra hela tiden och hur bra man är, utan ge de här spelarna, alltså fostra de här spelarna att vilja hjälpa till i samhället där man spelar, som goda förebilder, och bidra med det man kan utanför isen, för man har extremt mycket tid som man kan lägga på de här frågorna också, om det hanteras på rätt sätt, tycker jag. Så att från den här extremt tråkiga situationen som har uppstått nu, och det är ju tragedier för människor i sig, det är inte bara ett problem för svensk hockey, men jag tycker svensk hockey måste vakna och ta tag i de här frågorna, framförallt med våld i nära relationer och hela den biten. Det är ju totalt oacceptabelt, och det är dags att killar och män börjar säga ifrån i omklädningsrummen. Det är otroligt svårt, jag vet det, och man har säkert, eller man har ju varit i situationer där det är lagkompisar som har betett sig på ett sätt som inte är okej, där man inte har sagt ifrån. Och det sitter man ju och ångrar när man har lagt av. Det är jättelätt att vara efterklok. Men jag tror att man måste börja jobba med det här mycket, mycket tydligare innan. Och kanske inte bara på SHL-nivå, utan rakt ner i ungdomshockeyn, både på pojk- och flicksidan, hur man är mot varandra. Så det här måste, det är både en tragedi personligen, men också ett wake-up call för svensk hockey överlag. Jag hoppas att alla tar det på yttersta allvar.
Ja. Sannoliken. Tack så jättemycket, Rickard, för dina synpunkter.
Ja, men tack själva, killar. Kul att lyssna.
Ja, och hoppas vi ses i NHL-studion, att det blir lite Stanley Cup-match på bra tid på söndag. Då dyker du garanterat upp, annars så hörs vi i podcasten nästa vecka.
Absolut.
Snickra och simma lugnt.
Ska jag?
Ja, det är bra. Ja, och det är ju ett tungt ämne som måste beröras, givetvis, det här. Erik, jag vet att du har lidit och suttit och våndats och mått dåligt över det här, precis som oss alla andra också, när man hör det som utspelar sig. Med tanke på att vi jobbar med hockey också, hur känner du nu när två spelare då, en häktad, en anhållen? Hur ser du på det?
Fruktansvärt. Jag har pratat om det här. Vi har pratat om det länge, det här locker room talk, vi har haft det i studion också, att det måste förändras, hela den här machokulturen inom hockeyn och på andra områden i samhället. Och jag lider ju först och främst med kvinnorna som alltså blir utsatta för våldtäkter och misshandel. Det är ju nummer ett, så är ju det fruktansvärt, och ja, jag blir ju otroligt upprörd hur det kan hända. Och samtidigt så håller jag med Rickard att dels SHL, men även Svenska Hockeyförbundet, att man hela vägen ner alltså från att de är knattar, att man lär sig respekt. Och det börjar ju med respekt för varandra i laget, att man inte tolererar någon form av mobbning och så. Om någon säger nej, då är det ett nej som gäller. Och det gäller ju i liten skala från början. Men sen trappas det upp när man kommer upp i tonåren och upp i vuxen ålder. Att ett nej är alltid ett nej. Och lära sig respektera sin medmänniska. Och till syvende och sist sig själv. Så för mig är det att jag skäms ju dels för hockeyn. Men också för att vara man. Jag tycker det är så jävla fruktansvärt att förgripa sig på en kvinna. Och nu vet vi inte exakt vad som har hänt här, och det juridiska måste ju ha sin gång.
Absolut.
Men att ens vara i närheten av att bli anklagad för våldtäkt, då har du ju passerat en gräns långt innan. Och lagen dessutom nu säger att det ska ju vara samförstånd, att man måste ju kolla att båda är med på det. Men i det här fallet så, jag brukar säga till de här kidsen på Bulten fritids med min son i spetsen att i stort sett varje dag, hur vill du upplevas idag? Du representerar, vilka representerar ni? Ja, oss själva, precis. Är det något mer? Ja, laget vi spelar i. Klubben. Att vara hockeyspelare. Att vara pojkar. Alltså det är ju en identifikation, och man pratar ju om värdegrunder, och det är jättefint att man sätter upp värdegrunder hur man ska vara. Men en värdegrund är ju bara tom om man inte lever efter det. Och jag tycker det är ynkligt också av Brynäs, som jag får lägga in det nu, att de låter en spelare som delvis misstanke för våldtäkt och misshandel spela i den här matchserien mot HV71. Det tycker jag är ynkligt, och det är ett symptom på ett enormt stort problem som vi måste ta tag i på alla nivåer.
Ja, hur mycket skadas svensk hockey, om vi stannar just vid hockeybiten, med tanke på det som har varit? Det var ju rätt turbulent här på Svenska Hockeyförbundet också, och är väl delvis en del, allt inte utrett där heller. Håkan i fjol, det var ju en ledare som blev dömd också då för ofredande. Och det har ju, finns incidenter bakåt i tiden också som har varit förjäkliga. Hur ser du på situationen för svensk hockey?
Ja, självklart, man får sig ju både en och två riktiga käftsmällar av det här beteendet från spelare och ledare runt omkring. Och det är som sagt, det är ju när det inte sätts normer på rätt sätt. Alltså det, en av klassikerna som man får lära sig, i alla fall jag fick lära mig både i skolan och hemma, det var ju det att som du behandlar andra, eller som du vill bli bemött själv, ska du behandla andra. Det är liksom en sån här väldigt enkel livsregel. Ja, den är väldigt enkel då. Och den tycker jag har alltid genomsyra de lag och klubbar jag har representerat då, både som spelare och som ledare när jag har varit med själv. Sen är det väl tyvärr också ett litet samhällsproblem som på något vänster ruskar av sig lite på hockeyn här. Va? För vi har ju en väldigt machokultur bland många, en stor del av ungdomarna. Det är tufft ute. Det är väldigt, väldigt tufft språk. Det är mycket engelska uttryck. Det är mycket, mycket sexuella vanor som ändras via porrsidor på internet som ungdomar kommer åt väldigt tidigt enkelt. Så att det är ett otroligt stort komplext problem som inte bara speglas inom ishockeyn, utan jag tror generellt det, så bland ungdomar som har det är svårt att veta vilken väg man ska välja, för att det är så otroligt många vägar ut ur de här rondellerna som de kliver in i, med enormt mycket information, bilder, rykten, beteenden från folk runt omkring. Va? Så att, jag tror att man måste, som Erik är inne på, att du måste ha en väldigt tydlig och klar linje från klubbar, ungdomsledare som genomsyrar också familjevärlden och allt möjligt. Va? Så att, vi är inne vid någon form av brytpunkt, va? Där det här mycket väl, i hockeyns fall i alla fall, kan bli den här utlösande faktorn som gör att man tar tag i det här. Det hoppas jag i alla fall, för att det som är gjort kan vi inte göra så mycket mer, utan där får de där individerna så att säga stå sitt kast och ta de straff det blir av det. Men som hockeyn generellt kan lära utav det här, det är ju så att säga att man måste gå väldigt mycket ner i åldrarna och börja väldigt tydligare och vara väldigt mer kraftfull i sina regler och framförallt sitt arbete med att respektera varandra på utanför banan.
Ja. Så viktigt att det lyfts fram, att man vågar prata om det. Det är ju den enklaste lösningen om det blir naturligt att man gör, som Erik var inne på det också, som du också lyfte upp, Håkan, våga prata med barn och ungdomar tidigt om det. För det är som du säger, det är ju en tuff vardag som de lever i kidsen. Det är ju helt annorlunda mot när vi själva växte upp. Men det här får ju inte ske, och på den här nivån då, när det är förebilder som blir häktade, anhållna för sådana här hemska saker, det är ju förjävligt helt enkelt. Och jag är också inne på det, Erik, som du sa där, att det är katastrof, om man får använda ordet, att den här spelaren fick spela en sån viktig match, att idrotten gick före rättssystemet på det sättet, inte rättssystemet.
Får jag referera till den här boken Björnstad igen med Fredrik Backman? Det är ju en fenomenal bok om just det här ämnet, och jätteviktigt. Jag sa i någon podcast för något år sedan att jag tycker att alla som går en tränarutbildning i svensk hockey ska läsa den boken och gärna se den där tv-serien också och reflektera över det, för att det måste ske en förändring, alltså i attityd, och det sker ju i det lilla och i det stora samtidigt.
Ja, så är det. Och definitivt inte bara mot Brynäs det här, utan det gäller hela hockeysverige också. Svår övergång såklart då under den här märkliga hockeytiden som vi lever i. Men det går ju osökt att komma in på det märkliga som innefattar då pandemin, vilket har gjort att den hockeyallsvenska finalen låg på vänt där ett bra tag innan pucken släpptes upp i Umeå och Nyå och Rögle, eller Rögle säger jag, de brukar ju kvala, men det gör de inte nu spelar de ju final istället i om de ädlaste medaljerna. Men Timrå, som var på besök uppe i Umeå att möta Björklöven, har ju gasat på och tagit ett ordentligt grepp om den hockeyallsvenska finalen och seglar nu på dem mot SHL. Hur tänker du kring finalen där, Erik?
Som väntat så är det ju Jonathan Dahlén som är den lysande stjärnan. Tillsammans med Lundin och Löke så dominerar de. Och Björklöven har ju sina backbjässar både avstängda och sjuka, skadade, med Rahimi i spetsen, även Hellström och Deilert. Och, ja, det är skadeskjutna kråkor där i bakre leden, så att de kan ju inte stå emot den här, det kompletta laget får jag säga att Timrå är på den här nivån. Och ja, onsdag kväll så är det ju match 5 blir det då, och Fredrik Andersson och Ulf Dahlén som är tillbaka i båset, ja. Pappa till Jonathan som vann SM-guld 87 med Björklöven, han står ju där nu när Ante Karlsson är sjuk i covid-19. Så ja, jag lider samtidigt måste jag säga med Björklöven som var så bra i fjol, men då blev det avbrutet där i den där finalen mot Modo, och sen så nu i år då blir drabbade 18 spelare, och sen så en massa ledare också hade ju corona, så de verkar ha mer sviter av den här coronapausen än vad Timrå har. Vad säger ni?
Håkan?
Ja, klart och tydligt alltså det har man ju sett på de två matcher som är spelade efter, och att de har inte varit i närheten av att kunna prestera på det, varken liksom i laguppställningen generellt då, eller på banan, utan känns som att de är en rätt så lätt mumsbit för Timrå att sakta men säkert checka upp. Så att det är väl inget egentligen att orda om då, med tanke på Timrås fantastiska säsong generellt. Att de är det bästa laget i hockey och svenskarna, och väl förtjänt av att gå upp. Det är väl inget tvivel om det. Men det måste kännas jäkligt surt att vara uppe i Umeå. För att med just det som Erik nämner, fjolåret i retrospektiv och i det här året med covid och som käftsmäll nummer 2 då, det måste vara svårt att svälja, och det ska bli väldigt väldigt spännande att se hur de orkar studsa tillbaks nästa säsong, va? För att det är ofrånkomligt så att Timrå kommer att vinna den där hockeyallsvenska finalen och gå upp i SHL igen.
Men ändå, om man tittar på det också, så är det klart som Erik var inne på att det saknas viktiga backpjäser i Björklöven. Men att Jonathan Dahlén, som ju har garanterat den fetaste ringen man kan ha runt sitt namn i Björklövens omklädningsrum, att det är honom vi måste plocka bort. Och så går man in och tittar match efter match i finalen. Ja, 2-3 poäng av Dahlén i stort sett varenda match. Hur är det möjligt, Håkan, i de här viktiga matcherna när det är kniven mot strupen?
Ja, men under en hel säsong som han har spelat nu, så har ju då Dahlén har ju visat att han har ju faktiskt spelat i Tre Kronor i år, så han har ju egentligen han har ju bott på fel ställe den här säsongen. Han skulle ju vara en serie högre upp, och nu tittar på hans kvaliteter och sånt där, men han valde det här, och lite av glädje med den typen av spelare som är så pass skickliga och dominerar. Och det kan ju faktiskt relatera till både McDavid och andra spelare runt omkring. Va? De gör ju också sina medspelare bättre. För att de spelar fram dem på det stället och ger dem så att säga möjligheter när de är som bäst. Och då börjar ju självförtroendet komma. Och självförtroendet är den största influxen då på en spelares utveckling. För ju mer självförtroende du har, desto mer vågar, desto mer lär och desto bättre blir du. Och det är ju det som han har faktiskt fört in i det här laget, det här vinnande laget, Timrå. Så att han, det gör egentligen inte så mycket hur många ringar de sätter runt honom, för att det är alltid någon annan som dyker upp. Och det är inte något konstigt egentligen att han har fler passningar, han har mål många gånger, för att han sätter de andra i bättre lägen, för han har en, två spelare runt sig hela tiden. Men då är han så skicklig, så då spelar han fri de andra istället. Så att, men det är så att säga, att en bra spelare genererar väldigt mycket självförtroende och förbättrar sina medspelare. Och det är faktiskt det vad Dahlén gör. Det som är lite bittert, det måste jag väl säga nu, för Timrå, det är ju att det är liksom det är Groundhog Day för dem egentligen. De kommer gå upp och Dahlén kommer flytta. Och det var precis vad som hände förra gången de gick upp också. Alltså det är lite Bill Murray-varning här. Det är Groundhog Day på nubben och grabban upp i Sundsvall.
Är du säker på att han sticker då, Erik? Att han inte testar på att köra lite SHL med Timrå, Dahlén?
Nej, han går sin egen väg, Jonathan Dahlén. Vilket jag tycker är häftigt. Alltså alla vi människor är ju unika. Så sannoliken Jonathan. Och vi pratade med Uffe Dahlén när vi spelade matchen mot cancergolfen här för ett tag sedan, för något år sedan, vi tre. Och han sa ju också, nej men han har alltid gått sin egen väg, sa ju Uffe. Och jag tror mycket väl att han kan spela ett år i Timrå i SHL och sen spela i Tre Kronor och därefter sticka över. Han behöver ju också bygga på sig fysiken och fortsätta och alltså bli ännu starkare runt pucken etc. för att kunna göra impact där borta i NHL. Likt Nils Höglander, som vi har inte pratat om honom så mycket, men han har gjort en bra rookie-säsong i Vancouver, men han är ju som en hulk i kroppen. Alltså han är ju så fruktansvärt stark i kroppen. Det är ju inte många som pratar om det. Jag har ju en enorm balans, vilket han måste användas av borta mot världens bästa försvarare. Och det behöver ju Dahlén också. Så jag ser fram emot ett år under nubben i Timrå för Dahlén innan han sticker över igen.
Ja, med Fredrik Andersson som coach då i SHL. Vi vågar väl nästan säga det, men när man säger så vet man aldrig. Kanske det knackar och vänder så Björklöven hittar in i den här serien. Vi får se. Hockeyn har ju sina egna vägar, precis som Håkan Södergren har när han får slänga upp en lista över de tre skickligaste coacherna i svensk hockey. Vi har ju pratat om Fredrik Andersson och Sam Hallam. Om du bara får fritt spelutrymme, vilka tre blir det då, Håkan?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/sportsadfree. That's Amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oj, nu blev det tyst. Märkte du? Stängde han av nu, Erik, innan han fick den här frågan?
Jag hade inte satt på micken.
Nej, okej. Jag tänkte, shit, nu kommer det så här. Oj, hade Niklas skickat över den där frågan till mig, tre coacher? Du brukar ju vara så väl preppad ändå, eller?
Ja, då, nej, men det är jag faktiskt. Du behöver inte oroa för det inte. Men som sagt, Hallam kommer ju inte undan. Va? Men jag skulle ändå vilja liksom lägga till det att egentligen så pratar vi faktiskt kanske en person för lite, för det är ju, återigen så är det ofta ett samarbete nu för tiden, alltså vi ska inte glömma det, va. Vi pratar alltid om samarbete med tränarkollegorna, men en coach och en sportchef måste ju prata ihop. Och där har du ju då Evertsson Hallam som man måste ju faktiskt säga att det är de tillsammans som har byggt upp de här olika mästerlagen där, för att en tränare, som sagt, han gör ju ofta inte bättre resultat än det material han får att jobba. Och där är ju ofta sportchefen då, som ser till att det finns de förutsättningarna på laget. Och därför skulle jag säga Everson Hallam igen. Och på samma sätt Fredrik Sjöström och Randberg kan du inte heller bortse från. Nu hade de en liten svacka de här två senaste åren i SHL, va? Men har ju likväl parkerat sig högst upp i Europatoppen. Och på samma sätt som Växjö har haft en liten dipp också, så blir det generationsväxlingar. Man kanske har dragit det ett år för länge i Frölunda. Själva tror jag de resonerar så i alla fall. Nu håller de på att föryngra sitt lag då på det sättet som de kanske önskar för att de ska studsa tillbaka. Så därför tror jag också att Sjöström och Rönnberg kan inte heller bortse från det här. Men sen har du faktiskt en rätt så, ska vi kalla det, mellangeneration. Lite yngre än Hallam och Rönnberg. Och som kanske inte har det här riktigt utstuderade samarbete med någon sportchef längre. Och då tänker jag till exempel på en sån som Johan Hedberg. Jag tycker på Martin Filander. Eller Björn Hellqvist, som kanske med Thomas Johansson har det samarbete. Men de tre, Hedberg i Mora, Filander i Oskarshamn och Hellqvist i Leksand, de är väl tre stycken coacher som har liksom kristalliserats ut lite. Bulan, Fagervall, Niklas Eriksson. Ja, visst. De ligger där uppe hela tiden. Men de här tre tycker jag känns lite mer spännande. Och sen Kalle Helmersson i Bofors. Ung, spännande spelare, eller tränare som har gjort ett väldigt bra resultat med ett lag som kanske inte hade förväntat sig. Så att vi har några som sparkar underifrån. Men det finns fortfarande så att säga en duo med Hallam Rönnberg uppe på toppen. En mellangeneration som är på väg, som inte riktigt har kommit fram, med Bulan, Fagervall och Niklas Eriksson skulle jag säga. Men Johan Hedberg, Martin Filander, Björn Hellqvist, någon av dem tror jag kommer att kliva upp i de här Halland-Rönnberg-klassen när som helst.
Ja, nu är inte jag någon raketforskare, men en topp tre-lista där. Jag fick inte riktigt ihop den. Hur blev den då, den där topp tre-listan?
en Erik Granqvist topp tre-lista var.
Ja, det blev 10 namn där. Men
Halland... Han har blivit inspirerad av mig egentligen.
Ja, visst.
Ja, du ser. Ja, men en lista är en lista. Det är som Ulf Lundell sa, en inställd spelning. Det är också en spelning. Precis som
can den här. I ask one question? Var det bara svenska så The Abbott Brothers, de var inte mer tillgängliga i den här listan?
Nej, utan jag höll det faktiskt till de svenska, som sagt. Jag ser så att rimligheten att det, så att säga, försvinner Everson Hallam tillsammans någonstans är rätt liten. Sjöström Rönnberg någonstans tillsammans är rätt liten. Abbott eller Abbott Costello, jag vet inte vad det var på min tid. Men Abbott, där de försvinner så försvinner de tillsammans, är jag rätt övertygad om.
Ja. Ja, men bra. Det är, tack för listan, Sörgren. Och vi ska också nämna nu när jag läser på Sportbladet att den andra spelaren här i Brynäs som satt anhållen har nu blivit häktad han också. Så det är två spelare häktade. Så är vi lite nyhetsmässiga också. Det går att läsa på sportbladet.se. Vi vill gärna att ni sitter kvar också här i Via Play Hockey Podcast, för den rullar vidare med NHL alldeles strax. Via Play Hockey Podcast nummer 310. Nej, vi är inte klara, långt ifrån detta i det här avsnittet där vi har pratat svensk ishockey, positivt kring Växjö och guldet, Rögle som gjorde en fin säsong, de skickligaste coacherna, och sen kommit in på det som utspelar sig uppe i Gävle och att svensk hockey får en ordentlig käftsmäll med de här mörka rubrikerna. Nu blir det ljust igen, för nu blir det slutspel NHL. Det närmar sig, Erik sa att pulsen börjar stegras ordentligt. Och vi börjar också syna vilka som möts nu i första rundan. Erik, vad tycker du blir häftigast i den som kommer där om du tittar mot is till exempel?
Mot is som har varit så jämn och tät. Det slutar med att Pittsburgh uppe i topp där, 77 poäng. Washington precis bakom tvåa. Och sen då Boston och New York Islanders. Och där är det ju en otroligt häftig duell tycker jag. Mellan Washington och Boston. Och det är ju alltså laget som var i final mot St. Louis för 2 år sedan. Boston förlorade 7:e matchen där. Och laget som vann 2018, Washington. Så att där har du många intressanta stories också. Den största är ju Zdeno Chara, bokstavligt talat, som ska möta sitt gamla lag. Han har ju spelat 150 slutspelsmatcher för Boston, men nu ska han och Ovechkin Bäckström försöka bärga andra Stanley Cup. Så den duellen i östra ser jag fram emot otroligt mycket. Och det finns ju lite frågetecken för skador i Washington. där bland annat då Ovechkin och även Niklas Bäckström har haft skador. Men de har ju varit tillbaka här sista matcherna. Och vi ska inte dra några större växlar. Washington vann sista grundspelsmatchen med 2-1. Raffel avgjorde med bara någon tiondel kvar. Men Boston, de vilade ju alla sina stjärnor. Och det har vi ju sett vissa lag som har varit klara. De har vilat och rehabbat så att man ska komma med fulla batterier in i slutspelet. Men det finns otrolig stjärnglans i bägge lagen. Där då Hall har gjort succé tillsammans med Krejci i Boston. Så Perfection Line, Bergeron, Marchand, Pasternak. Så att om du vill att jag ska tippa där, Niklas.
Ja, gärna.
Så tror jag till slut att Boston vinner. För Washington har trubbel. Kuznetsov missköter sig. Målvakten Samsonov, det är trubbel. Där är det något som inte står riktigt rätt till. Så där får de nästan förlita sig till Vanecek. Vitek. Målvakten, att han ska rädda dem. Medan då Rask och Swayman skyddar fortet i Bruins. Jag tippar på 4-2 i matcher till björnarna.
Släng in ett tips också på Pittsburgh Islanders. Nu är det ändå igång, Erik.
Islanders har ju haft det otroligt tufft sista månaden. Och Pittsburgh, som, när de bytte management och tog in Brian Burke där högre upp i toppen. Och sen in med Ron Hextall som GM, så har de ju fått snurr på grejerna. Så att även om Islanders är extremt bra defensiva normalt och har ju slagit ut Pittsburgh tidigare och varit bra, så har Pittsburgh, de har plus på Islanders i år. Och jag tror det kommer fortsätta att kapten Crosby leder laget till andra rundan.
Ja, det blir högintressant. Den drar ju faktiskt igång redan på lördag där, den första duellen mellan Pittsburgh och Islanders. Så det närmar sig ordentligt. Det är ju färdigspelat i ett par divisioner här då. Det är inte riktigt klart överallt med tanke på Vancouvers läge. Men vi vet ju vilka som tar sig till slutspel i alla fall. Och Håkan, om du ska få i uppdrag att ta West, vad synar du just där?
Jag tror att den delen är, alltså det, är det någonting man kan säga att till NHLs fördel, det är ju så att de har lyckats att ur den här covid-paniken som man hade då när man skulle börja linea upp den här säsongen, så har de ju haft en lyckträff när det gäller kvartsfinalerna, eller åttondelsfinalerna, förlåt, är det ju, i Stanley Cup. För att hur många bra matchuppsats är det inte nu? Alltså, hur många riktiga derbyn är det inte? Och hur många, ja, som vi kallar det, favoriter mot underdogs som möts i den här första omgången, som gör att det är faktiskt rätt svårt att tippa alla matchserier. För det är ingen sån där slam dunk här någonstans när någon bara promenerar vidare. Och någon som man egentligen inte såg på karta för alls för länge sedan, det är ju faktiskt Vegas mot St. Louis. Och den känner jag, den är inte så solklar som många tror, med tanke på att ettan och fyran och ett St. Louis som kravlar sig över sträcken. För på det sättet som St. Louis kravlade sig över till slutspel på slutet, det är ju lite på det sättet som de också inledde sin Stanley Cup-resa. Så att Vegas St. Louis i väst, den tror jag kommer bli oerhört tuff och spännande att se på.
Och om det blir så då i väst, så är det ju Colorado och Minnesota där som kommer mötas också. Hur kommer det gå där, tror du?
Ja, det är ju, alltså Minnesota gör ju också en bästa säsongen på länge med en rookie-keeper och med Kaprizov, rookie-kandidat nummer ett, som kan. Och sen Eriksson Ek och Rask och allt vad de heter i tillfället. Och sen den här sista svensken, vad heter han nu? Zuccarello också, lilla killen där.
Ja, vi tar honom.
Det ser ju också som inte är så spikrak som man tror för Colorado, utan där kommer de få kämpa. Så att, jag skulle vilja säga att det är en 4-3-match och en 4-2-match. Där jag tror Vegas vinner 4-3 och jag tror Colorado vinner 4-2.
Och det är inte helt klart i västen. Det kan ju bli lite justeringar där. Colorado kan ju gå om Vegas till exempel. Ja, och Minnesota.
Jag tror inte de gör det, för jag tror inte de vill möta St. Louis.
Ja, du känner så. Nej.
Ja. Det... Jag tror de passar på att inte göra det.
Onekligen en tung division där då med ett Colorado som vi har sett visa i kanonform tidigare under säsongen också. Det är verkligen intressant. Vi går igenom de fyra divisionerna. Erik, ska du hoppa på Central där det är klart vilka som kommer mötas?
Ja, det är två extremt häftiga möten. Och din fråga där du skickade ut till mig och Håkan på sms igår, att vi skulle välja ut varsin, det är ju omöjligt, för det är ju två superdueller där. Det är Carolina mot Nashville. Och det är slaget om Sunshine State, Florida Panthers mot Tampa Bay Lightning. Men jag säger ändå att jag tycker att få se Carolina mot Nashville som hade en extremt bra sista veckor och månader för att ta sig in till slutspelet i kampen mot Dallas, där Jose Saros visade sig på styva linan. Pekarinne kom in och höll nollan där, sin 60:e nolla i alla fall. Men Saros kommer nog få förtroendet där. Men att se Carolina ledda av Aho, Tereveinen, Svechnikov, Hamilton, två bra målvakter också nu med Nedeljkovic och Mrazek, mot det här svensktunga Nashville då med Forsberg, Arvidsson, Järnkrok, Ekholm och sen då Josi backbjässen bland annat. Så absolut att Carolina är favorit. De har vunnit 6 av 8 möten i grundserien och jag tror att de kommer gå segrande ur, men det kan nog gå till 6 eller 7 matcher i en serie där offensiven kommer att språka om.
Ja, det kommer det garanterat göra, men Florida Tampa, wow, intresset kring den?
Ja, det är ju enormt. Man skulle vilja vara på plats där nere. Jag tittade på bilder igår i min telefon när vi var där nere i Florida, JD, och Peter Siebner, han skrev att han var sugen på att åka till Nashville och gå på Martin.
Okay.
Och på Twitter så lovar han ju att om Nashville tar sig till slutspel, då kommer han spela där på Broadway där i Nashville. Så att han är nog på väg dit med gitarren, den gode Siebner. Och eftersom jag lever inne på Elite Prospects dessa dagar när jag uppdaterar min Twitter-feed varje morgon med vad som har hänt under NHL, så kan jag säga att Tampa, Florida, det kan gå precis hur som helst. Och varför då? Jo, för att Victor Hedman har dragit på sig en skada. Så att om han spelar hemmad, likt han gjorde för 2 år sedan, Då kommer Florida vinna den duellen. Så väldigt mycket står och faller med skadeläget i Tampa. Florida har ju då tyvärr haft Patrik Hörnqvist, succénytillskottet, också skadade överkropp sista veckorna. Så han behöver ju också komma tillbaka. Så det är lite skadefrågetecken i den där solskensduellen.
Men det kommer ju jämna ut sig rätt fort, tror jag. Alltså de får ju tillbaka Kutcher och Stamkos, så det är ungefär jämnbördigt med Hörnqvist. Så det är liksom, då är det jämnt ändå.
säg en gammal järnkamin, eller hur?
Ja.
Nej, men det är onekligen så. Hur illa är det med Hedman, vad har vi hört, Erik?
Nej, men det är illa. Vi såg ju, han fick någon typ av skada i slutet av mars. Och vi har ju sett att han har varit hemma i sitt spel under hela april. Vi pratade om det i NHL-studion, att det är inte Hedman på 100%. Och vi spekulerar olika anledningar, men nu har vi fått svaret att det är en skada. Han har ju missat de senaste matcherna, rehabbat. Det kräver tydligen operation enligt rapporterna där borta, men han kommer att operera sig efter slutspelet. Och bara det börjar ju att man börjar ana oråd. Till vilken procentnivå kommer Viktor, världens bästa back Hedman, att komma upp i? Och alla tränare fick ju rösta på vem är den bästa backen i NHL. Och det skedde för någon vecka sedan. Och Viktor Hedman fick över 20 röster av 31 tränare. Så det är på den nivån han ligger. Ja. Men en 80% i Hedman kommer inte räcka för Bolts.
Nej, de kommer gå en tuff prestigeduell där då med Florida i Central. Vi drar norrut också till den kanadensiska divisionen. Snacka om klassiskt möte där i första rundan. Toronto-Montreal, hur mycket kittlar det i Håkan?
Ja, det kommer ju, hela Kanada står ju still. Alltså Hockey Night in Canada kommer ju få fantastiska siffror. Och då ska vi lägga till då att de kan komplettera upp det här med Edmonton-Winnipeg då, som är ett derby i sig mitt ute i på prärien där med McDavid då som godbiten nummer ett. Men det här har ju kanske inte bara Kanada men NHL kunna vänta på också ett tag, va? För att det kommer ju så att säga väcka tillbaka de här gamla minnena. All historia kommer plockas upp. Det kommer tas fram Gretzky, Sälen för Edmonton Winnipeg-matcherna. De kommer ju bara kabla ut massor med sån här gammal historisk statistik. Va? Så att det här kommer byggas upp något enormt. Tyvärr så tror jag att matchserien kan ta slut rätt fort. Så det är lika bra att kabla ut allt liksom där rätt fort. Jag tror Toronto är så mycket bättre än Montreal. De kommer jobba häcken av sig, inget snack om det, va? För att de har ett rätt så bra lag. De kan i sitt bästa utmana Toronto i ett par matcher. Men i serie över 7 så kommer Toronto vinna det här, tror jag. 4-2 minst. Nu har de fått lite ordning på målvaktssidan. Har lite komplement till Andersson där, Ian Campbell, som har gått in och varit alldeles lysande när han kom in. Va? Så att, Toronto ser starka ut offensivt, men de ser bättre ut defensivt än tidigare, och det tror jag att de kommer göra om de går segra nu den här första matchserien.
42 år sedan de mötte sitt slutspel, ja. Toronto-Montreal.
Mm. Wow. Och tänk, kan
jag har varit på två matcher faktiskt i Toronto när de har mött Montreal. Bara det, så att säga, i sig en vanlig serielungsmatch då, omgen 44 eller 45 eller sånt där, va? Den är ju hysterisk. Och kan tänka mig då när det är ett slutspel hur de kan bygga upp saker och ting. Och det är ju inte så här att fransk-kanadensare i Montreal och USA-kanadensare i Toronto älskar varandra från början. Va? För att det är ju inte bara ett slag om huvudstaden för ishockey. Nu kommer jag få många som skriker här på internet och Twitter och allting. För att det finns bara en huvudstad i ishockey. Den ligger i Montreal, påstår många. Men så är det ju faktiskt inte när du tittar på Kanada. För många menar ju att Kanada och Toronto är den riktiga huvudstaden. Men det är ju en liten detalj i hela den här uppbyggnaden. Va? Vad de kommer bygga på det här marknadsmässigt.
Ja, och så Edmonton och Winnipeg då, som kommer spelas på lite senare tid i sig, så de kommer kunna rama in allting, och Kanada, yes, som ju inte har varit bortskämda med slutspelslag ens, det har ju varit väldigt ont om det. Men du, med Edmonton, Erik och Connor McDavid i den här hysteriska formen, man glömmer ju lätt Dreisaitl, eller över 80 poäng på honom också, det är ju rätt imponerande den här säsongen. Hur tror du att de står sig i ett slutspel, Edmonton?
Jag tror att de, likt Håkan säger, de kommer ta sig förbi Winnipeg. Hellebucken, som blev bästa målvakt, Connor Hellebuck i fjol, han är inte riktigt lika bra i år. Men det ska ju vara att han kommer in i ett superstim som sätter stopp för McDavid. Men jag tror att det kommer bli att Edmonton kommer möta Toronto, och om vi tittar alltså i en divisionsfinal, och vi har ju sett att Toronto, när de väl bestämmer sig, då har de kunnat nolla både McDavid och Dreisaitl och vunnit matcher med ganska få mål när de två lagen har möts. Så att jag tror att de får det svårt att ta sig förbi divisionen, Edmonton, men det vore ju extremt häftigt att se dem gå långt. Alltså världens bästa hockeyspelare, han är ju överlägsen. Jag och grabben brukar sitta och titta på klipp på morgonen, och ibland så sitter han bara och skrattar, och jag bara, vad är det? Ja, men titta McDavid. Ja. Alltså det är sån sjuk nivå det han håller på med, och vi har ju pratat om honom tidigare, så det är ju en superduper stjärna. Men på grund av den personligheten han har, han är ju så lågmäld och bjuder ju inte till så mycket, så han får ju inte riktigt den uppmärksamhet som skulle bli om man hade en lite mer karismatisk personlighet, om vi säger så. Men tillbaka till resultatet, så tror jag att det kan gå till 7 matcher mellan Toronto och Edmonton i den här divisionsfinalen. Och senast ett kanadensiskt lag vann Stanley Cup, det var ju 93 när Montreal Canadiens vann med Patrick Roy i målet, och Mats Näslund och Kjell Dahlin var med också, va?
Ja, Kjell Dahlin, yeah, vet du. Ja, härligt. Du, utan motiveringar då, vi går bara igenom de fyra divisionerna, så tar vi fram den stora favoriten vi har nu när vi vet vilka lag som tar sig till den här Stanley Cup-festen, alla tre. Vi börjar helt enkelt då med East. Din favorit, Erik?
Till East. Jag blev bara osäker på om Mats Näslund var med 93. Han var ju med,
ja, då.
Jo, då.
86, men ja, ja, precis. Ja. Bra. Tack, Håkan.
Han och Robertson. Robinson höll lokalen.
Ja, tack för det. East, då säger jag att Boston tar sig ur divisionen där.
Håkan säger?
Ja, jag tänkte säga det. Jag kan nämna 4.
Nej, nu skulle du gå snabbt här, hörde direktören. Vi har inte så långa pensionärsdagar som dig.
Washington.
Och jag säger Pittsburgh då.
Ja, såklart.
Ah, bra.
Jag stod och mumlade mellan dem. Alltså.
Ja, Anders Lee kommer väl inte tillbaka. Annars hade jag sagt Islanders. De hade nog blivit farliga. Vi tar Central. Erik?
Central, där kommer... allt hänger på om Victor Hedman kan spela eller inte. Men jag tror det blir tufft. Jag säger att Rod Brindamore, hans biceps och Carolina tar sig ur divisionen.
Håkan?
Florida.
Och jag säger Nashville. Wow.
Ooh.
West, Erik.
Go West, som de sjöng i Pet Shop Boys. Då ska vi se. Där har jag ju tippat Colorado som slutsegrare. Demauer, Grubauer var ju lysande här om natten. Landeskog leder laget
motivera.
Med McKinnon, Rantanen. Så vi säger Avalanche.
Och kan?
Ja, jag är inte så säker. Jag har den där St. Louis-Colorado-matchen i minnet fortfarande när vi gjorde den. Alltså, där, nej, Vegas. Vegas, baby. Vegas.
Jag hänger på Granqvist och säger Colorado. Och så North, Erik.
Ja, där, det var vi inne på. Men jag tror ändå att... jag tror ändå att Toronto som vann senast 67 tar sig ut där, du.
Och det lät lite som Kalle Johansson.
Vinner Toronto inte den där serien och går vidare därifrån, då måste de rensa allt igen, va? För att då är det, då blir det ett ramaskri. Så att Toronto, det är do or die.
Ja, och jag säger väl också Toronto där, fast jag skulle vilja säga Edmonton, men det går ju inte. Jag kan inte. En spelare eller två spelare, nej, det räcker inte. Toronto är nog för starka. Ja, det var tipsen där med stora namn som nämns. Det gör de ju alltid på en veckobaserade världsranking också. Alla experter har ju fått dra sin lista en gång, och det är precis som ATP-touren i tennis eller WTA-touren då för damerna, så har vi den uppdaterad. Och Håkan som inledde det här får ta veckans också med från fem och sen då till vem som är värdsätta. Hur ser det ut den här veckan?
Alltså jag kan ju aldrig hålla mig inom de här gränserna, va? Så jag var tvungen att göra det lite roligt. Jag tog ut en femma.
Jaha.
Alltså inte fem stycken, men jag tog en femma.
Ja, är det din världsranking så är det. Så det är bara att skjuta.
Ja, precis. Och då är det ju också så sammanfallande att det är ju spelare på M. Och då ser det sig själv. Vi börjar ju då med McKinnon på vänsterkanten. Vi släpper in Matthews på centern. Och sen har vi McDavid på högerkanten.
Åh, herregud.
Ja, det går fort. Sen har vi McCarr på vänsterbacken. Och sen... med den här lilla artistiska friheten så har vi Mac Fox på högerbacken. Ja, det är han, Foxy från Rangers alltså. Men vi gick inte att få in någon bra back på hem där. Så det är Mac Fox på högerbacken. Men där har ni min världsfemma.
Ja, och om du skulle göra den till världsranking så vi kan gå vidare nästa vecka, så skulle den se ut då enligt följande.
McDavid, McKinnon, Matthews, McCarr, Fox.
Ja. Ja, då är han kvar som ett.
Du ska alltid vara så grinig när man har lite artistisk frihet.
Nej, det var ju helt underbart. Ja, men nej, vi måste ju ha vår ranking. Gå ju vidare här, så kommer vi räkna ut vem som har varit värdsätta längst här. Om man kan attackera Djokovic rekord här i McDavid. Det är ju tre raka första placeringar nu, tror jag. Efter att Kaprizov hade inledningsvis.
Ja, men då måste vi ha på hemmais, på bortais, på trögis, på snabbis då, om vi ska liksom vara som tennisen. För det är ju olika underlag egentligen.
Ja, men det blir det ju här också. Det är lite olika arenor i alla fall de åker runt i, eller hur? Och de som inte åker runt på de här arenorna kanske åker till Riga och spelar hockey-VM, för det närmar sig också. Med starten 21 maj. Tack för världsrankingen, Håkan. Hockey-VM som vi älskar så mycket, samtliga matcher på Sveriges Television nästa år då, när det spelas i Finland, så har vi nöjet på Nento att visa hela hockey-VM. Man längtar ju till det, men vi dippar ner tårna också i Riga där lite kvickt, Erik. Hur många svenskar från NHL tror du att det kommer bli när vi sammanfattar allting?
Många nej, säger jag då, haka på Håkans M. Mika Zibanejad, John Klingberg, Rasmus Dahlin, Mika Backlund med flera. Det kommer bli så många nej som jag tror kommer förvandlas till ja när det kommer till NHL-stjärnor svenskar nästa år då i Finland. Men det kommer bli de här som inte har spelat VM tidigare och de som, men till exempel... Jag såg att Sörensen hade tackat ja till exempel. Alltså det finns ju en kategori spelare som är väldigt sugna. Han har ju varit med i Tre Kronor tidigare för några år sedan. Men de här som inte har varit med och vunnit VM-guld tidigare och gjort så mycket i Tre Kronor, de tror jag är sugna på att komma och spela. Men de här riktiga stjärnorna, de kommer lysa med sin frånvaro. Vi träffade John Klingberg när vi gjorde den här VM-krönikan för några år sedan. Och han berättade ju att han och Oliver Ekman Larsson ofta... De var ju med och vann flera år i rad där och gjorde det ju otroligt bra. De brukar dra igång och lobba och liksom försöka få med sig andra stjärnor. Och i och med att Klingberg och Mika tackar nej nu, så tror jag att det kommer bli som jag resonerade nyss. Att det blir inte det här stjärnspäckade laget som Garpenlöv får förfoga över. Vad tror du, Håkan?
Nej, men jag tror det stämmer. Eller stämmer på pricken vad jag tycker också och tänker. För att... lite du var inne på där, när Oliver då, eller Klingberg så att säga, i klang med förbundskaptenerna. För vi vet ju att officiellt får de inte kontakta spelarna innan deras säsong är slut. Vilket innebär egentligen att man, ja, man delegerar ut det här lite snyggt genom att man har några kontakter bland spelarna på en personlig nivå. Då, så att om vi säger i ett tänkt scenario bara, så kan ju Garpenlöv ha ringt till Oliver eller så säger Oliver, ja för fan jag kommer. Ska jag ringa till Klingberg också så han är med? Ja, ja gör det, så han. Och då, när de två kommer med så ringer de i sina tur sina kompisar från juniorlandslag som de tycker passar bra, som de vet skulle kunna bidra. Och på det sättet tror jag många gånger man skapar ett VM-lag. Och det är ju därför vi har så att säga Garpenlöv och Grönborg på sin tid också, som pratade så att säga med spelarna väldigt enkelt på det sättet. Och det då skapade ju en positiv genklang. Nu hade vi ingen VM förra året. Nu är det ett trubbel med det här VM. Du har covid-situationen. Du ska vara i karantänsituationen. Det är liksom för många led för att det ska bli spännande, kul och intressant att spela det här VM. Och framförallt så tror jag många känner att det kanske inte är ett riktigt VM av den anledningen att alla andra kommer inte. Det kommer inte vara lika högt i kurs om man vinner eller hur man kommer bra här. Så att det är inte värt att ta risken. Och därav så tror jag att de som kommer till VM är spelare då som har allt att vinna men väldigt lite att förlora. Det vill säga att de har inte riktigt markerat sig i sin NHL-karriär än. Sakta men säkert på väg i så att säga. Och det här kan vara ett steg för att etablera sig som en VM-spelare och en internationell stjärna och på det sättet få ett bättre NHL-kontrakt.
Men Håkan, då kommer det ju komma den här kritiken också att men överbetalda NHL-spelare som inte kan ställa upp och spela för landslaget. Vad har du att säga om det?
Jag tror att den diskussionen kommer att falla lite på just allt det här med trubbel runt omkring covid. Karantänen, var om det händer, om du så att säga smittar. Vi vet ju till exempel att kanadensarna har ju haft en, och amerikanerna också för den delen, har ju ofta haft stora delegationer med familjerna med sig över till Europa när man har spelat på fina ställen här. Och det kommer ju heller inte ske i år, i och med att det finns ju ingen intresse från familjerna att dra till Riga och vara där i 3 veckor och ligga inne på ett hotell till exempel. Så att jag tror att VM kommer bli lite rumpugget på det viset också, att alla de här stora etablerade stjärnorna som hade kunnat tänkt att ha det här som en kombination av semester, familjen, möjlighet att spela ishockey lite längre för att de ofta är i bra form. För att det är ju precis som att NHLs slutspel skulle börja. Den dragkraften finns inte heller nu. Så att det blir lite rumpugget. Det kommer bli väldigt bra lag. Det kommer bli väldigt många skickliga spelare. Men det kommer inte vara de här stjärnenamnen som man drössar över och får den här diamantkänslan över.
Nej, jag håller med. Och hockey-VM är alltid ett hockey-VM. Och när det startar upp i maj så sitter man där och fyller på glasskålen och bara njuter och lutar sig tillbaka. Och så har man ju Stanley Cup på kvällarna och nätterna. Det är ju den perfekta hockeykombin. Det börjar alltså den 21 maj. Kommer avslutas den 6 juni. Stanley Cup är ju planerat att köra fram till mitten av juli då. Vi visar ju samtliga matcher som alltid på Viaplay när det drar igång. Och håll utkik, det kan bli NHL-studio redan till helgen. Det blir en lång podcast det här, men som vanligt...
Ja, men du! Ja. Du, alltså är det något sånt här ödesmättat som ligger i att VM slutar den 6/6 och det lär väl också vara den svenska flaggans dag, va?
Ja, du tänker så.
Just saying.
Ja, du är alldeles för kreativ nu, Håkan. Du har för mycket tid att fundera, det märker vi. Ut på golfbanan eller köp en hund till eller något.
Du, jag tog en golflektion igår och ändrade svingen. Jäklar vad det gick bra alltså.
Ja,
bra. Hur ändrar du den? Kommer du mer inifrån och ut eller vad gjorde du?
Nej, mer över bollen och rotationen, mer rotation, vilket innebär att jag behöver inte slå med armarna mer, utan rotationen och stämmet i träffen på bollen gör att jag kommer, ja, det blir de här 260-270 med driven nu.
Ja, det var det. Du får visa det på team. Du får visa det på teamsmötet.
Gummiband så att jag står och tränar exakt den rotationen. Man fäster ett gummiband i altanen och så står man och tränar exakt den rotationen. Jag vill bara klargöra att Mats Näslund, han vann ju 86 med Montreal. Det var det jag kände, han gjorde mål på mig mellan benen. Så han var ju i Malmö och vann 2 guld där i början på 90-talet. Och sen är han ju med i Triple Gold Club, OS-VM. Le Petit Viking, bra. En av våra bästa spelare genom tiderna, som var med och vann 86 med Montreal. Bra, nu hörde jag att grannen startar gräsklippan. Nu är det dags.
Jaha, nu sticker du iväg. Vi ska, ja, du får sticka iväg då, för vi, som vanligt ska vi ju ta upp en sista sak bara lite snabbt här, när ni bara ska få svara etta, tvåa eller inte kryss utan trea, för vi har fått en lyssnarfråga från Sebastian. Hinner du ta den också, Erik, snabbt här? Näström.
Ja.
Som har skickat in på Instagram till oss. Det är bara kontakta oss så plockar vi upp det som vi hinner få med här. En fråga till experterna på Viaplay Hockey Podcast. När McDavid nådde över 100 poäng på en kort säsong, vilket är helt otroligt, vad skulle man som expert ranka den som största händelse på 2000-talet i NHL av följande tre alternativ? 1. McDavid, 100 poäng, en säsong som var förkortad, alltså 56 matcher. 2. Ovechkin, 65 mål säsongen 2007-2008. Eller 3. Mario Lemieux, comebacken 2000-2001 efter 3,5 års uppehåll. Vilken av de här tre är den största händelsen under 2000-talet? McDavid, Ovechkin eller Lemieux? Erik, börjar svara.
Herregud, vilka gåshudsmoment. Jag minns ju Rickard Wallins idol Lemieux när han gjorde den där bejublade comebacken och öste in poäng. Men jag skulle nog ändå säga att Ovechkin gör 65 mål. Det är nog ändå i topp för mig. Fast McDavids prestation i år är makalös.
Håkan?
Ja, Ovechkin 65 mål. Ett mål är alltid ett mål ändå. Passningar har ofta två möjligheter. Dock läste jag någonstans där vi fick bra idé på Twitter att om man tog bort McDavids andra sist i år, som var 20 stycken, så skulle han i alla fall vinna poängligan. Så att han är en komplett hockeyspelare, men han slår inte Ovechkins 65 mål. Nej.
Och tack så jättemycket Sebastian Näström då för att du engagerade dig och lyssnade på den här podcasten. Och dåligt av mig, jag sitter ju med EliteProspect.com framför ögonen här. Kunde ju bara gått ner på sidan på Montreal där och kollat. De skriver ju alltid upp laguppställningarna längst ner på EliteProspect.com på de vinnande upplagorna av Stanley Cup-mästarna. Finns på varje lags sida.
Det var där jag fick dubbelkolla.
Ja, det kunde man ju definitivt gjort. Jag hörde att du blev tveksam att det låg kvar lite där, Erik, när du ändå broderade ut dina ord över någonting. Men rätt ska vara rätt, så är det ju. Le Petit, den lilla viking. Det går inte att hålla reda på allting, så är det. Eller hur, Södringen?
Jag håller ju inte ens koll på om jag har mikrofonen på eller av. Så att då förstår du själv svaret på det.
Ja, underbart. Tack så jättemycket. Alltid lika trevligt att samtala ishockey med Erik och Håkan den här veckan. Och tack Rickard Wallin som var med också via Play Hockey Podcast 310. Och vi är väldigt glada och tacksamma över att vi hittar samarbete, att folk tror på den här podcasten och vill vara med på den här resan som jag ångat igång igen. Och vi fortsätter fram till vi har en Stanley Cup-mästare. Eller hur, grabbar?
Yes, klart. Ut och njut nu, boys.
Det ska vi göra. Så hoppas vi att vi öppnar upp NHL-studion om det blir fina söndagstid. I så fall NHL-studion på söndag. Håll utkik och glöm inte bort att allting startar upp på lördag då med Pittsburgh mot Islanders där när de tekar igång Stanley Cup-slutspelet 2021. Tack för att ni har lyssnat på Viaplay Hockey Podcast nummer 310. Njut av hockeyveckan. Ha det gott. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Det är mål! Det är mål ju! Yeah!
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight of the save! Rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.